هذا كون فيش بلاصة راس.
طيب بسم الله. نعم. Så i denna hadith så säger då Aisha radiyallahu anha att den här beduinen kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och frågade honom och sa: ja Rasulullah, pussar ni era barn? För wallahi, vi pussar inte våra barn. Och då så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: aw amliku in kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahma. Hur ska jag hjälpa dig om Allah har tagit bort rahma från ditt hjärta? Vad ska jag göra med dig om Allah har tagit bort rahma från ditt hjärta? Den här hadithen bevisar att pussa barn är rahma. Det är en form av barmhärtighet. Och att inte pussa barnen är ett tecken på att man saknar rahma i sitt hjärta. Han berättar också här en athar från Umar radiyallahu anhu att han anställde en man. Och då säger den här mannen: inna li kada wa kada min al-walad. Jag har si och så många barn. Ma qabbaltu wahidan minhum. Jag har aldrig pussat någon av dem. Och då så sa Umar: inna Allah azza wa jall la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Allah har bara rahma mot dem av sina tjänare som är goda. De som är godast. Så här ändrade han på att istället för att säga att Allah har rahma över de som har rahma, så sa han att Allah har endast rahma över de som är goda. De som behandlar andra väl och gör goda saker mot folk. Allah älskar al-muhsinin. Och al-muhsinin, de är nära till Allah subhanahu wa ta'alas rahma, som han säger i Koranen. Ja. Så här lär man sig också att ett sätt att uppnå Allah subhanahu wa ta'alas rahma är att göra goda gärningar. Att hjälpa folk och att ha rahma mot folk. Ja. Sen säger författaren kapitel 54, hadith 100. Och det är en hadith som då berättas av, han säger här, Bab ar-Rahma mi'atu juz. Kapitlet att Rahma har 100 delar. Rahma är 100 delar. Och han nämner där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: ja'ala Allahu azza wa jall ar-Rahmatu mi'ata juz. Allah azza wa jall delade upp rahma i 100 delar. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ. Han behöll 99 delar hos honom och sände ner en del till jorden. Och det är med denna del som skapelsen har rahma sinsemellan. Och det är med denna del som hästen lyfter sin hov för att inte trampa på sitt föl. Och denna hadith finns också i Sahih Bukhari. Mashallah, en väldigt mäktig hadith där profeten a.s. nämner att Allah subhanahu wa ta'ala har delat upp rahma i 100 delar. Rahma har han delat upp i 100 delar. Och han sände ner en av dessa delar till oss i dunya. Och det är med denna del som vi människor har rahma jämt emot varandra. Som mamman har rahma jämt emot sina barn. Har ni sett hur mycket rahma en moder kan ha mot sitt barn? Ja? Som han alla. All rahma som finns i dunya. Människor sinsemellan, djur sinsemellan. Och han nämnde här ett exempel på djuren. Och sa: har ni sett hästen? Ja, ni, till och med hästen, när den lyfter sin hov, alltså sin fot, för att inte stampa på sitt föl. Och vissa ulama nämner att han nämner här hästen för att hästen är ett vanligt djur som folk oftast ser hur den beter sig. Någonting som vi lätt kan relatera till. Och man nämner också här att hästen oftast är det djur som har mest rahma gentemot sina barn och sitt föl då. Och att hästen är väldigt snabb med foten. Den ser att foten håller på att stampa på sitt föl. Då tar den snabbt bort foten. Varför? Rahma. Så all den här rahma på dunya är en del som Allah subhanahu wa ta'ala gav till oss. Och han sparade 99 delar i nästa liv till de troende. Subhanahu wa ta'ala. Och han säger Nawawi att all den rahma vi har fått i detta liv. Allting gott vi har fått. Allah gav oss islam, det är rahma. Allah gav oss al-Quran och salah och rahma i våra hjärtan. Och allting annat gott som Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss i detta liv. Vad ska vi då tro om de 99 delar som Allah har sparat i nästa liv? Subhanallah. Ibland i det här livet man känner sig helt över. Man har fått otroligt mycket rahma, subhanallah. Och det är en del av 99 delar. 99 delar har sparats till de troende i nästa liv. Subhanallah. Och det här är en hadith som ulema nämner som verkligen är en bishara. En glad nyhet till de troende. Någonting att se fram emot. Någonting att sträva efter. Och en hadith som ger människan hopp. Raja. Att vi hoppas på Allah subhanahu wa ta'alas enorma rahma i nästa liv. Och i detta liv. Må Allah ge oss sin rahma i detta liv och i nästa liv. Ja. Man nämner ju också här att Allah subhanahu wa ta'alas rahma, de brukar säga att den är am wa khas. Generell och specifik. Allahs generella rahma är att han har rahma mot alla i detta liv. Till och med kuffar. Hans fiender som nekar honom, som ljuger om honom, de får hans rahma i detta liv. Allah ger dem mat, Allah ger dem dryck, Allah ger dem tak över huvudet, han håller dem friska. Han gör dem glada. De får Allahs rahma i detta liv. Men den specifika rahman är bara till de troende. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Allah säger att han är barmhärtig över de troende. Och det här är i nästa liv. Och även i detta liv så har de troende en speciell rahma. Men speciellt då i nästa liv. Då är det bara al-mu'minun som kommer att få Allahs rahma. Och kuffar har ingen del av rahma i nästa liv. Utan de kommer bara att brinna i jahannam för alltid. Må Allah skydda oss. Och författaren nämner den här hadithen här bland hadither om att vara god mot sina föräldrar, sina barn, kvinnor, flickor, grannen. Kanske för att också ge människan den här tanken att om jag har rahma mot andra och jag får så här mycket rahma tillbaka av Allah subhanahu wa ta'ala, vad finns det då för rahma att vänta mig i nästa liv? Yani, en hadith som verkligen uppmanar människan till att ha rahma jämt emot sina medmänniskor. Vi går vidare till nästa kapitel. Och där så kommer författaren att börja tala om grannarnas rättigheter. Bab al-wasiyatu al-wasatu bil-jar. Kapitlet att måna och ta hand om sin granne. I islam är det väldigt viktigt att vara god mot sin granne, sin jar, som Allah har anbefallt i Koranen och det också har nämnts i många, många hadither att profeten al-islam har beordrat oss att vara goda mot våra grannar och att ge dem deras rättigheter. Grannarna har rättigheter och vi har skyldigheter gentemot våra grannar. Och grannarna har rättigheter för att de bor vägg i vägg med oss eller dörr i dörr eller på samma gård och möter oss ofta. Och därför är det här vardagliga som man måste tänka på när man handskas med sina grannar. Det är inte någon person du möter en gång och ska behandla väl, utan en person som du kanske lever bredvid i 30-40 år. Och därför är det extra viktigt att man då tar hand om den här grannen. De lärde brukar säga att grannar kan delas in i tre kategorier. Vi har nämnt det här tidigare. Får se om ni minns. Vilka är de tre grannarna? Sabri.
En granne som är muslim. En annan granne muslim har en släkting.
Ja, den grannen som är närmast och har mest rättigheter är den, han är granne, han är muslim och han är din släkting. Då är du, har du rätt skyldigheter mot honom på grund av släktskap, på grund av granne och på grund av religion. Den andra grannen är den som han är granne och muslim. Du har skyldigheter mot honom för att han är din granne och han är din broder i islam. Den tredje kategorin, han är bara granne och han är inte muslim och inte släkt. Han är kafir, men han är din granne. Du har skyldigheter jämt emot honom också. Som författaren kommer nämna, ett kapitel. Att ta hand om sin judiska granne. Ja. Och författaren nämner då här hadith Aisha radiyallahu anha i detta kapitel, där hon säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ma zala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Jibril alaihi salatu wassalam beordrade mig att vara god mot min granne, eller mot grannarna, så pass att jag trodde att de skulle få ärva. Och den här hadithen kommer författaren nämna flera gånger under dessa kapitel. Vad säger Aisha radiyallahu anha? Att profeten alaihissalam sa att Jibril, Allahs budbärare, kom till Allahs budbärare på jorden och beordrade honom och påbjöd honom så många gånger att vara god mot sina grannar, att muslimerna ska vara goda mot sin granne, tills att profeten Muhammad alaihissalam trodde att grannen skulle få ärva. Att han skulle få lika mycket rättigheter och skyldigheter som en släkting som har rätt att ärva. Han fick det intrycket av Jibrils ständiga, yani, påbud att ta hand och att värna om sin granne, som han alla. Så det här visar vilken otrolig rättighet grannarna har i islam. Att Allah skickade Jibril a.s. om och om igen till Muhammad a.s. för att då beordra honom att vara god mot grannen och att uppmana folket till detta. Han nämner sen den kända hadithen från Abi Shuraih al-Juza'i radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Idan hadith sayyir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: låt den som tror på Allah och den yttersta dagen vara god mot sin granne, och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen ära sin gäst, och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala väl eller vara tyst. Mashallah. En väldigt, väldigt viktig hadith som också Imam Nawawi nämner i Al-Arba'in Nawawiyyah. En otroligt viktig hadith. Och där så börjar profeten alaihissalam med att säga: låt den som tror på Allah och den yttersta dagen göra dessa saker. Och det här finner vi ofta i Koranen, att Allah tilltalar oss med iman. Och i många hadither också, att om ni är troende ska ni göra detta, om ni är troende ska ni inte göra detta, om ni tror på Allah och domedagen ska ni göra detta. Och i det här finns det en faida, en lärdom. Och det är att om vi verkligen är troende så borde vi göra dessa gärningar. Dessa gärningar är från iman. De är från imans egenskaper. Det vill säga att när du hör en aya i Koranen, Allah säger ja ayyuhalladhina amanu, troende, så kommer ett påbud eller förbud. Då är den här saken relaterad till iman. Eller profeten Muhammad alaihissalam säger att den som har iman ska göra så här, den som har iman ska inte göra så här. Det bevisar för oss att iman, våran tro, är någonting som ska hjälpa oss att göra goda gärningar. När man har iman så visar man också sin iman i sitt agerande. Och den som saknar iman kommer också att sakna goda gärningar. Som profeten Muhammad al-Islam sa i hadithen, att det finns sannoliken en mudra, en köttbit i människan. Om den är frisk så blir resten av människans gärningar friska och goda och bra. Och om den här köttbiten är sjuk så blir resten av människans gärningar dåliga och sjuka. Och det är hjärtat. Om vi har iman i våra hjärtan, vi verkligen tror på Allah och domedagen och allt som Allah har förberett, så kommer vi att göra goda gärningar. Vi kommer att ta hand om våran granne, våran gäst. Vi kommer att vara försiktiga med det vi säger. Förstår ni? Till skillnad för den som inte har någon iman i hjärtat. Hans hjärta är dött. Han bryr sig inte om sin granne. Han bryr sig inte om sin gäst. Han bryr sig inte om vad han säger. Och så vidare. Förstår ni? Det är en viktig punkt. Att iman är inte bara någonting man säger, utan iman är någonting som man har i hjärtat och någonting som också kommer att uppenbara sig i goda gärningar. Och det är en generell princip att det yttre återspeglar det inre. Därför om du ser en människa som beter sig dåligt, som beter sig sjukt och talar dåligt och sjukt, så ska du veta att hans hjärta är sjukt. Han kan inte komma och säga om jag har ett gott och rent hjärta. Nej. Då skulle du inte ha agerat som du gör. Förstår ni? Så generellt så kan man döma en person på hans beteende och hans yttre. Och det som finns i hjärtat är det som då kommer ut och visar sig i gärningar. Och inte bara här när han säger låt den som tror på Allah. Han säger också låt den som tror på Allah och domedagen. Domedagen, den sista dagen. Den som tror på att han ska återuppstå. Att han ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Att hans gärningar ska läggas fram inför Allah subhanahu wa ta'ala. Han ska stå till svars för det han har gjort i detta liv. Den här personen kommer att göra goda gärningar. Och han kommer att hålla sig borta från dåliga gärningar. Och därför finner man ofta i Koranen och i Sunna just det här att gör goda gärningar, håll dig borta från synder. Och Allah nämner i samband med detta tron på domedagen. För att det ska uppmuntra dig till att göra mera goda gärningar och att hålla dig borta från att göra synder. Så kom ihåg detta. Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen vara god mot sin granne. Fal yuhsin ila jari. Låt han vara god mot sin granne. Det här är det första rådet. Och här nämner ulema att profeten alaihissalam, han sa inte låt han vara god mot sin granne och ge honom mat. Låt han vara god mot sin granne och hälsa på honom. Han specificerade inte vad godheten är. Utan han generaliserade. Var god mot sin granne. Och det omfattar vad? Allt gott. I en all form av godhet ska du ge till din granne. Förstår ni? Ett väldigt omfattande ord. Falyuhsin ila jari. Han ska vara god mot sin granne. Hur kan man vara god mot sin granne? Vad kan man göra för någonting? När man gör da'wah på sin granne. Det är den bästa av godhet och den bästa gåva man kan ge till sin granne. Om han är en muslim som syndar så lär man honom vad som är rätt och vad som är fel. Om han är en kafir så kallar man honom till islam. Det är den bästa gåvan man kan ge till sin granne. Eller hur? Vad kan man göra för gott åt sin granne? Ge mat. Assent. Man kan ge mat och dryck till sin granne. Och det kommer nämnas sen hadith att den riktiga muslimen är inte den som sover när hans granne är hungrig. Och att när man kokar soppa så ska man göra mera buljong och ge till grannen och så vidare. Det kommer nämnas senare i dessa kapitel. Så man skänker mat till sin granne. Tayyib. Ismail.
Om man inte har pengar så kan man ge honom pengar.
Ahsant. Ahsant, mashallah. Mashallah. Mycket fint. Vår bror Ismail säger att om grannen inte har pengar så kan man hjälpa honom. Om han är miskin, fattig, så kan man ge honom pengar så att man stöttar honom. Ahsant. Man kan också hälsa på sin granne. Fråga hur han mår, hur barnen mår. Man kan hjälpa honom om han behöver hjälp med någonting. Väldigt viktigt också när det kommer till grannen är att inte störa sin granne. Att skydda sin granne från ens ondska. Att inte störa, skada sin granne. Och därför så sa profeten alaihissalam wallahi la yu'min. Wallahi, han är inte troende. Han finner med motsatsen. Han negerar iman, sann iman. Vem är Rasulullah? Den som inte kan skydda sin granne från hans ondska. Yani, han är inte muslim, han är inte en riktig mu'min. Vem? Den personen där grannen ständigt är rädd för att skadas av sin granne. Han vet, khalas, nu är det fredag kväll, det blir party. Jag kommer inte kunna sova. Bankar, hög musik, står röker på balkongen, slänger skräp på balkongen. Eller hur? Såna kaosgrannar. Han är inte en riktig mu'min. Han är inte riktigt troende. Så grannen ska känna sig trygg och säker. Då är man, mashallah, en bra granne. Tayyib. Och sen vad sa profeten alaihissalam? Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen ära sin gäst. Ära sin gäst. Ta hand om dina gäster. Och det kommer att komma kapitel senare som är yani, mer inriktade på hur man ska behandla sina gäster. Men generellt i islam så ska man ära sin gäst. Och gäster, när det nämns i Koranen och Sunnan, handlar ofta om folk som kommer från en annan stad eller som är resande, som behöver någonstans att övernatta. Då är man skyldig att ge dem en natt att sova och att erbjuda dem det bästa man har. Och sen upp till 3 nätter ska man ge dem, och det som är utöver 3 nätter är rekommenderat. Och det här är om det inte finns någon annan plats att sova på i staden. Det finns inga hotell till exempel eller någonting. Då är man skyldig att ta emot den här gästen. Och att då ära honom på bästa sätt. Sätt honom på en fin plats i ditt vardagsrum. Ge honom den bästa maten. Ge honom bästa kakorna, bästa kaffet. Få honom att slappna av. Ta hand om din gäst. Ära din gäst. Och sen så sa profeten alaihissalam: och låten som tror på Allah och den yttersta dagen, tala väl eller var tyst. Faljaqul khayran aw liyasmut. 2 saker. Tala väl eller var tyst. Och subhanallah, här nämner Ibn Hajar al-Asqalani att det här är från profeten alaihissalams väldigt innehållsrika tal. Att när man talar så faller det in under dessa 2 kategorier. Det man säger är antingen bra eller antingen dåligt. Något som gynnar dig eller något som skadar dig. Något som gynnar andra eller skadar andra. Något som leder till gott eller något som leder till ont. Och det spelar ingen roll om man talar om dunja. Det kan vara skir. Du talar om bra saker i dunja. Hur man ska ha hälsa. Hur man ska utbilda sig bra. Hur man ska tjäna pengar bra. Halal och så vidare. Du talar om dunja på ett tillåtet sätt. Ett gott sätt. Eller religionen. Att man talar gott om islam. Man lär folk islam och så vidare. Så tal är antingen gott eller dåligt. Och därför så ska den som tror på Allah och domedagen tänka på vad han säger. Han ska tänka på vad han säger. Har han ingenting bra att säga i dunja eller akhira, alltså dunja saker eller akhira saker, så ska han vara tyst. Yasmut. Han ska vara tyst. Han ska inte säga någonting alls. Man behöver inte alltid prata. Det finns någon som tror att du måste prata 24-7. Och den som gör det, han kommer garanterat att fylla sina böcker med synder. Och det här är viktigt, ikhwan. Vadå böcker? Det vi säger skrivs ner. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allt som kommer ut från människans mun finns det änglar som är där beredda att skriva ner. De skriver ner allt du gör. Allt gott och allting dåligt som du säger. Varenda ord du säger. Om vi glömmer bort de dåliga saker som vi har sagt, betyder det att de är bortglömda på domedagen? Vi har sagt saker som är kaos. Vi glömde bort dem. Betyder det att de är bortglömda hos Allah på domedagen? Betyder det? Nej. De finns kvar. Allting finns kvar. Och allting är skrivet på domedagen. Och därför är det så viktigt att man ständigt gör tauba och ber om förlåtelse för de fel man har gjort. Så att man inshallah blir förlåten för alla de saker som är felaktiga som man har sagt. Och därför, ikhwan, är det väldigt viktigt att man tänker 2 gånger innan man talar. Det som jag nu ska säga, är det bra eller dåligt? Är det dåligt eller jag vet inte? Alltså, var tyst. Och därför så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man samata najah." Den som är tyst kommer att klara sig. Den som är tyst kommer att klara sig. Alhamdulillah. Du har inte sagt någonting haram. Du har inte sagt någonting tvivelaktigt. Halas, du har ingen synd på det. Eller hur? Och vissa av salaf sa att det finns ingenting som är i större behov av att fängslas än tungan. Ja? Inte tjuvar och kriminella. Vem är i störst behov av fängelse? Våran tunga. Så att man är väldigt försiktig med vad man säger. Och sa inte profeten alaihissalam att tungan är det som kommer att få de flesta av människor att kastas på sina ansiktet i helvetet? Tungan är det som kommer få folk att kastas på sina ansikten i Jahannam. Och han garanterade Jannah till den som kan skydda det som är mellan käkarna och det som är mellan benen. Den som inte använder tungan och sitt könsorgan i haram är garanterad Jannah. Mashallah. Så tänk på detta, ikhwan. Att man ska vara försiktig med vad man säger. Vi tar en till hadith idag. Sen är vi färdiga. Kapitel 56. Bab haqqul jar. Kapitlet grannens rättighet. Yani grannens enorma rättighet. Där så nämner Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu. Han sa: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا. Profeten عليه السلام frågade sahaba vad de ansåg om zina, om otukt. قالوا حرام حرمه الله ورسوله. Det är haram. Allah och hans sändebud har förbjudit det. فقال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بإمرأة جاره. Att en man gör zina med 10 olika kvinnor är mindre synd än att han gör zina med sin grannes fru. Och sen så sa profeten a.s. han frågade om stöld. عن السرقة قالوا حرام. Det är haram. Allah och hans sändebud har gjort det haram. Och då så sa profeten a.s. att en person stjäl från 10 hus är mindre än att han stjäl från sin grannes hus. Som han håller. Och denna hadith är sahih. Den här hadithen nämner grannens enorma rättigheter. Och faran av att skada sin granne. Att det är värre att skada och störa sin granne än att göra det med någon främmande människa. Någon som är avlägsen från dig. Och att grannen ska känna sig trygg med dig. Han ska kunna lita på dig. Att du aldrig gör någonting haram med hans familj. Du aldrig stjäl någonting från honom. För grannar har ju oftast den här tendensen att kanske känna till. Han vet när mannen går till jobbet, när frun är ensam hemma. Han vet vart han gömmer sina värdesaker i hemmet. Han vet vad han har för värdesaker i hemmet. Det kan hända, eller hur? Så att han är den personen som man verkligen gärna måste lita på. Det är sin granne. Så att han bedrar honom och sviker honom är någonting enormt. Den här hadithen bevisar också en annan viktig princip. Och det är att vissa synder är värre än andra. Vissa synder är värre än andra. Och att en och samma synd kan vara värre beroende på hur den utförs. Här till exempel, att göra zina. Att vara med en kvinna som man inte får vara med. Vissa de tänker det är samma. Det spelar ingen roll om det är henne eller henne eller henne. Det är samma. Zina är zina. Nej, det är inte så. Zina är olika. Eller stjäla. De tänker det spelar ingen roll om jag stjäl från Kista eller Vivo eller från grannen eller från en muslim eller kafir. Det är samma. Stöld är stöld. Nej, det är inte samma. Det är olika. Och det finns ett fint stycke här som Ibn Qayyim tar upp i hans mycket mäktiga bok Irathatul Lahfan, där han talar om shaitans sätt att lura människan. Och där så nämner han ett litet stycke som handlar om al-fahisha, som handlar om zina. Hur viss zina kan vara värre än annan zina. Det är inte likadant. Och det här är väldigt angeläget att tala om. För zina har blivit någonting väldigt vanligt i denna tid. Som profeten Muhammad a.s. berättade om i Bukhari. Från domedagens tecken är att zina blir vanligt och folk dricker alkohol och kunskapen minskar och folk blir okunniga. Nej. Så zina har blivit väldigt vanligt. Och jag är inte duktig på statistik, men vad jag vet så är det väldigt, väldigt många som lever i förhållanden utanför äktenskapet. Pojkvän, flickvän, sambo. Och de har hittat på massa nya termer som jag inte ens kan. Men i slutändan så är det zina. Det är zina. Är man inte gift så är det zina. Och det har blivit vanligt. Pojkvän och flickvän, och har du ingen pojk, har du ingen flickvän, och är du oskuld och så vidare. Och man skryter över hur många tjejer man har haft och hit och dit. Tyvärr, det har blivit accepterat. Så Ibn Qayyim, han nämner här yani de olika formerna av zina, när det blir värre. Och han säger här att en person som har en älskarinna är mindre i synd än en person som gör zina med många. Yani han håller sig till en. Det är haram. Det är en kabira, en stor synd. Men det är mindre än personen som går och gör zina med massa olika älskare hela tiden. Han säger också att personen som döljer sin synd är mindre i synd än den som gör det öppet. Den som gör zina bakom stängda dörrar och skäms och ingen vet om det, är mindre i synd än den som gör det öppet och skryter om det. Och så nämner han den här hadithen. Han säger att personen som skryter om det och talar om det är den som är långt bort från Allahs förlåtelse. Och nämner profetens hadith alaihissalam där han sa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Alla från min umma kommer att förlåtas förutom al-mujahirun. De som syndar öppet. Och han sa att synda öppet är att Allah subhanahu wa ta'ala döljer människans synder på natten. Han syndar på natten, Allah döljer hans synder. Och så går han på morgonen och han tar bort det här höljet att Allah dolde hans synder. Och han börjar att säga till folk, igår gjorde jag den här synden och den här synden och så vidare. Allah dolde hans synder och han avslöjade sig själv. Och det här är någonting väldigt vanligt tyvärr. Att folk idag, de har tendensen att skryta över sina brott. Alla syndar. Man ska inte synda, men om man syndar, man ska skämmas över sina synder. Man ska aldrig skryta över sina synder. Man ska skämmas över sina synder, man ska inte visa sina synder. Skämmas inför Allah, skämmas inför änglarna, skämmas inför människor. Och absolut inte berätta dem. Göra toba för dem. Men här problemet, de här människorna, de syndar. Ingen kanske ens vet att de syndar och så går de dagen efter och berättar och skryter. Ah, igår, värsta tjejen, vi gjorde inbrott och bla bla bla. För han vill hävda sig själv, visa att han är cool, vad jag har gjort, vad du inte har gjort. Är det inte vanligt bland ungdomarna, eller hur? Det är typ som alla gör. Och det är värsta haram. Yani profeten, han sa, kullu ummati mu'afa. Alla blir förlåtna utan de som gör det här. Så subhanallah, man ska verkligen låta bli att synda. Och om man syndar, man ska skämmas. Inte som idag, flickvän. Helt ärdig, jag har flickvän. Tjejen, jag har pojkvän. Och han går och håller i handen och bilder och på internet. Och subhanallah, tar hem till familjen och lever tillsammans, flyttar in med varandra. Katastrof. Subhanallah, det har gått så långt. Ajib, folk har ringt och ställt islamiska frågor. Någon kille säger, ah, jag har problem med min tjej. Min flickvän, så, vad ska jag göra för någonting? Subhanallah. Vad ska du göra? Du ska göra toba. Du ska göra slut med henne. Förstår du? Taqillah, vadå? Vad ska jag göra? A'udhubillah. Yani, du går till den gränsen att du börjar ställa islamiska frågor om din flickvän. Yani, stahi. Skäms. Subhanallah. Det är katastrof. Så, ja, ikhwan. Mycket, mycket allvarligt. Och sen säger Ibn al-Qayyim. Han säger också att göra zina med en ogift kvinna är mindre än att göra zina med en gift kvinna. För om hon är gift så gör man vulm mot hennes man. Man gör udwan mot honom och man förstör hans hem. Han säger också att en person gör zina med sin grannes fru är mycket värre än att göra zina med en kvinna som är avlägsen. Och han säger också här att göra zina med kvinnan till en razi, en man som är mujahid. Han har gått iväg, hans fru är ensam hemma. Att göra zina med henne är mycket värre. Och det har nämnts en sahih hadith att den här mannen kommer att få stå på domedagen och man kommer att säga till den här krigaren, ta hur mycket hasanat du vill av honom. Ta hur mycket hasanat du vill av honom. Han nämner också att zina kan bero på personen som gör det. Det beror också på vilken tid och vilken plats och vilket tillstånd det har utförts. Han säger till exempel när det kommer till tid att göra zina i Ramadan, vare sig det är på dagen eller på natten, är värre än att göra zina utanför Ramadan. Ramadan är en välsignad tid. Man ska fasta, man ska dyrka Allah och så vidare. Så att göra zina i Ramadan är mycket värre än att göra zina utanför Ramadan. Han nämner också plats, nobla platser är värre än att göra zina på andra platser. Som en person som gör zina eller fahisha i Mekka, Medina, i moskén och så vidare. Det här är mycket, mycket värre än att göra det på andra platser. Han säger också här, beroende på personen, att en fri person gör zina är värre än att en slav gör zina. Och därför i islam så har slavarna halva straffet om de skulle begå zina. Han säger också att en äldre man gör zina är mycket värre än en yngre man. Som då har nämnts i hadithen att det finns tre som Allah inte kommer att kolla på domedagen. Och han kommer inte heller rena dem och de kommer att ha ett enormt straff. Och en av dem är Sheikh Zani. Yani den gamla mannen som gör zina. Varför? Han kanske till och med har svårt att ha sexuellt umgänge. Han kanske till och med måste äta såna här tabletter. Till skillnad från en ungdom som han har otroligt mycket shahwa, behov. Förstår ni? Den äldre mannen har inte det här behovet av att göra zina. Så han får mycket, mycket större synd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också att zina är mycket värre om det utförs av en lärd person än en okunnig person. För den lärde mannen vet straffet och synden, hur ful den här synden är inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är mycket värre för honom än en person som är okunnig. Och han nämner också att en person som egentligen, yani han har istirna, han är inte i behov av zina. Han har fruar, han är inte i behov av att göra zina. Men ändå gör det, får självklart större synd än den personen som kanske har den här lusten och driften och inte har någonting halal att yani göra, att då utföra sin shahwa på. Så han nämner här de här olika nivåerna. Och egentligen, de här nivåerna kan egentligen omfattas när vi talar om, eller kan implementeras på allting som har att göra med synder. Att synder varierar. En och samma synd kan vara värre. Beroende på hur den utförs, vem som utför den, när den utförs, i vilken grad den utförs och så vidare. Så tänk på detta. För många, de skiljer inte. De tänker att synd är synd. Men här vill jag i alla fall betona den här punkten. Just att zina är otroligt farligt. Otroligt farligt, och tyvärr det har blivit väldigt utspritt i denna tid. På media, på tv och överallt. Det är helt accepterat hos många människor. Som han Allah. Så att vi muslimer i alla fall vi står emot. Och vi nöjer oss med det som Allah azza wa jalla har gjort halal. Man gör inte zina utan men alhamdulillah islam har gjort halal att man gifter sig i islam. Och det är det som alla ska sträva efter att göra. Så alla kulli hal, denna hadith nämner då grannens enorma rättighet i islam. Och att göra någonting fel och orätt mot sin granne är mycket större hos Allah subhanahu wa ta'ala än att göra orätt mot någon annan människa. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.